Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Det finns inte en förälder som går med sin 7-åriga dotter eller son på en gångväg och så möter man en gammal tant med en rullator. Och helt plötsligt så far ungen ut mot den här tanten och sparkar undan rullator och säger jävla skitkärring. Det finns inte en förälder som inte skulle agera där. Alla föräldrar agerar där. Sen kan man titta på hur föräldrarna agerade. Kan man titta på efteråt. Kan man analysera. Och så kan man ringa en barnpsykolog. Och så kan man ha, gjorde jag verkligen rätt där? Och hitan och ditan liksom. Det är ingen som gör så. Alla föräldrar agerar. När det gäller hundar så gör vi inte det. Då undrar undrar varför han gör så.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Veckans gäst är hundcoachen Fredrik Sten. Ja, många känner igen honom ifrån Nyhetsmorgon där han är hundexpert. Han har även skrivit 14 böcker om hundar, han föreläser och har en egen kanal, Fredrik Sten Play. Fredrik gick en utredning när han var 43 år och fick diagnosen ADHD. Så det här, det blev ett samtal varvat mellan både ADHD som han och jag har gemensamt och såklart en hel del prat om hundar. Fredrik har en förmåga att förklara på ett enkelt och så självklart sätt och ser likheten mellan oss människor och hundar. För den finns verkligen och den blir väldigt tydlig när Fredrik förklarar. Välkommen Fredrik.
Tack.
Så roligt att du är här.
Ja, jag har längtat efter att bli bjuden.
Ja, och nu är du här.
Ja.
Nu är du bjuden. Nu är ju precis sommaren närmar sig slutet. Man vill inte säga att den är över än riktigt. Men jag började ju faktiskt min semester, eller jag avslutade min jobbsäsong tillsammans med dig när vi var nere i... på Almedalen.
Ja, just det. Samma här kan jag säga.
Ja, det var så. Du gick också på semester då.
Så jag, när jag säger att jag har haft semester, för jag tyckte Almedalsveckan tillsammans med dig och andra var så himla trevlig. Så när jag säger att jag talar om hur många veckor jag har haft semester så räknar jag med den veckan.
Ja, men den är... Och då egentligen ser man ju så otroligt trött sista veckan. Så här, att gud, snart ska jag gå på semester. Mm. Men på något sätt så får man bara energi av att hänga med det här gänget. Mm. Det var otroligt häftiga dagar.
Ja, det är.
Verkligen. Men hur har sommaren varit då? Du har ju varit ute i skärgården en del.
Ja, så mycket jag har orkat i det här vädret, ska jag väl säga. Ja. Jag har liksom stått med båtnyckeln i hand konstant och så fort solen har tittat fram så har vi varit ute. Men,
vi pratar ju mycket båt där inne eftersom jag har köpt en båt och det har inte varit så att jag kunde köra så mycket i sommar. Det var den sommar man köpte båt som inte gick att köra typ.
Exakt.
Du, vi ska prata både hundar såklart och lite ADHD och sånt. För vi har ju, alltså, även om du är ju extremt rutinerad med hundar, jag är väldigt nybörjare.
Ja, fast du är väldigt duktig.
Tack. Mm. Det roliga är att jag var ju faktiskt hundrädd innan Mino.
Mm.
Så att när mina kompisar såg att jag hade köpt hund, de bara, vad fan hände nu?
Ja.
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt, men jag har uppenbarligen en hund.
Ja.
Så att, och jag har också fått höra av mig till dig lite grann.
Fast du har gjort det mesta rätt kan jag säga. För jag träffar ju dig och din hund ganska ofta. Mm. Alltså ofta, det är väl att ta i, men då och då. Mm. Och varenda gång så slås jag av hur bra ordning du har på din hund.
Ja, men det är skönt att höra. Hon är ju väldigt enkel, ska jag säga. Det var ju som första veckan när jag hade fått henne att så här, lära henne att sitta.
Ja.
Jag bara, jag är ett geni.
Ja, exakt.
Och sen var det någon som sa, ja, nu är det ju en pudelblandning och de är väldigt lättlärda.
Ah,
jag bara, ja, men jag känner mig som ett geni.
Sen jag ska tala om för dig att pudlar är ju, man säger ju det att de är väldigt lättlärda. Jag har jobbat en del med pudlar och ja, lättlärda, ja, men det är ju inte samma sak som att göra dem formbara. Och, alltså, att de lär sig saker, att de uppmärksammar saker och sådär. Det kan ju också vara jobbigt. För det är ju, de uppmärksammar ju inte bara bra saker. Så jag håller inte riktigt med om att pudlar är så lättlärda, eller mer lättlärda än andra hundar i alla fall. Tvärtom, de är lite speciella på många sätt, vill jag påstå. På ett härligt sätt då.
Ja. Okej, det var lite härligt att höra ändå. Nej, för det har vi ju då, och det har ju varit väldigt skönt, för jag har ju fått lite härliga tips av dig. Jag ska komma till en sak sen som jag har skrattat åt faktiskt hela sommaren. Din kommentar, för jag älskar när man är väldigt rak och tydlig. Men vi kommer inte lite längre fram.
Var det den som kom på Almedalen?
Ja. Men också att vi har ADHD båda två. Och pratar lite kring det, hur det påverkar en, och också när man har barn. Dels så att man har NPF som förälder och ens barn. För det kan vara lite klurigt ibland. Så jag tänkte att det blir lite blandat.
Härligt,
här.
Kör på.
Ja, och då tänkte vi börja med ADHD där, för den kommer ju dyka upp lite igen. Du utreddes också sent.
Som vuxen, jag tror jag var 43 år eller någonting.
Hur kommer det sig att du utredde dig?
Vi gjorde utredning på ena av min son. Och när den var klar, liksom, så, ja, det är ju många, alla som har gjort det här vet ju, det är ju många träffar med psykologer, det är olika tester de ska göra och så vidare. Och när vi var klara med det där så var det avslutat. Då tittade den här psykiatriker, tror jag det var, tittade på mig, så sa han så här: jag måste fråga, känner pappa igen sig det här i det vi har gjort? Ja, det gör jag. Kraftigt liksom. Då frågade han, vill du ha hjälp med att göra en utredning? Och på den vägen är det.
Ja, så att det var han som frågade. För jag kände igen mig i utredningen när jag gjorde mina barn.
Ja.
Och jag bara, nej men alltså, det här är ju sign up för det här liksom.
Och jag måste säga så här att, jag får ju, nu kanske jag går för fort fram här, men då får du stoppa mig. ADHD, du vet. Men jag måste säga så här att jag har ju varit... alltså tidigare då, innan jag gjorde utredning på mina barn, så har jag varit lite motstånd till det här. Vad ska det vara bra för? Och vad är det för trams? Och allt det här liksom. Men när vi gjorde det på mina barn tyckte jag det var jätteskönt. Och när jag gjorde det på mig själv så fick jag ju en jäkla massa svar alltså.
Ja, vad betyder det för dig att förstå att det var det handlade om?
Jag har varit lugn. Alltså, jag vet inte, glad i fel ord, men jag har varit väldigt lugn. Så här, för jag har ju gått genom livet och verkligen trott att det har varit något fel på mig. Liksom. Alltså på riktigt. Jag har liksom inte passat in. Jag har extremt många exempel på, som jag inte ska ta upp här, men där jag har tyckt, sagt eller gjort saker som folk har skrattat åt. Alltså på gränsen till vuxenmobbing, som är en av mina framgångsfaktorer idag. Liksom. Och det här kan ju, jag vet inte om jag ska säga har varit bitter eller är skadeglad åt dem idag, eller vad man nu ska säga. Men jag har fått mycket stryk liksom, som ung vuxen. Och det var skönt liksom, att få en förklaring på det, för det fick jag i den här ADHD-utredningen. Allting går väldigt fort. Jag är väldigt kreativ. Jag är väldigt impulsiv. Det händer saker. En hel del saker går fel, men mycket går riktigt bra och så vidare. Liksom. Så jag har ju trott att det varit någon vajsing på mig, och det är det väl på något sätt då, men det har gått bra. Liksom. Det var jätteskönt att förstå det här.
Och det är det med jag någonstans vill, och det är bra att du säger det tycker jag, för att det här att man har en rädsla för att göra den här utredningen, till exempel om man ska göra på sina barn, att folk inte vill det. Alla gör ju som man själv känner vad de tror är bäst. Men hade till exempel min äldsta son fått reda på det tidigare, då hade man ju kunnat lärt in, liksom gett honom verktygen tidigare, vilket blir då mycket lättare framöver.
Precis.
För det handlar ju egentligen om att få en förståelse för till exempel med inlärning. Att när jag fick mitt svar när jag var 45, jag bara, men okej, jag ska ju inte läsa in information, jag ska ju först lyssna och sen läsa. Men jag har gjort tvärtom, jag har läst först och lyssnat sen. Jag har sparat otroligt mycket energi på det. Men sen också den här, för att jag vet att du hade det tufft i skolan, och som kanske till stor del handlade om...
Jag skulle vilja säga, för jag har haft en väldigt fin uppväxt, jag vill understryka det. Alltså, jag har haft en drömuppväxt som barn, och vi pratar familjebild och sådär. Så jag skulle vilja säga att allt mitt strul i plugget beror ju på att min ADHD, och att man inte hade kunskap om det på den tiden. Och där är jag är ju extremt jobbig mot skola även idag. Alltså jag jagar ju skolan som tusan. Jag tycker det... De gör mycket bra, men väldigt mycket gör de tokigt också mot våra ungar som har ADHD och sådär. Jag var en riktig problemunge i plugget, och på den tiden var ju lärarna helt värdelösa på att ta hand om det.
Ja, för du fick ju straff.
Ja, ja.
På vilket sätt då?
Ja, på många sätt. Jag har ju ett exempel där jag nästan skulle kunna idag åka och klappa till min gamla mattelärare. Liksom. Då är det så här, jag strular ju under hela min skolgång. Sen var det i första terminen i nian, då hade jag lovat mina föräldrar att jag verkligen skulle försöka. Du är så här, kom igen nu Fredde. Och så för första gången i mitt liv så skulle jag göra ett matteprov där jag hade pluggat. Min pappa hade ju suttit med mig jättemycket, jag hade verkligen försökt, jag hade engagerat mig. Matteläraren delar ut de här matteproven till alla i rummet och så ska vi vända på hans signal då. Och jag var laddad och tänkte, nu kommer jag skriva godkänt på det här. Och när vi vände på pappren allihop, då går läraren direkt fram till mig. Så tar han mitt papper. Ja, du är väl klar antar jag. Och sådär liksom. Alltså gjorde ner mig inför hela gruppen, du vet sådär. Och hur fungerar man som 14-åring då? Liksom, man blir bortgjord i hela klassen. Ja, i mitt fall då. Genom att skämta bort det. Genom att vara dum mot läraren. Och peka finger och säga åt läraren, du kan dra åt helvete. Jag går och spelar fotboll. Och så gick jag ut liksom. Och hela klassen skrattade. Ja. Och honom hatar jag. Jag vet att det är ett starkt ord, men jag gör verkligen det. För det hade kunnat varit skillnaden på att jag hade grejat plugget.
Och det är ju där som är, och jag ska säga det, för ibland får jag lite feedback på att jag kanske pratar negativt om skolorna. Mm. Och jag vill säga det, att det finns jättemånga lärare som gör det jättebra. Jag vet att många lärare har stora klasser, det är mycket administrativt och det är svårt för dem att få till det. Och det krävs mycket mer uppifrån så att de ska få bättre förutsättningar. Men det sjuka är när du berättar den här grejen att min son råkar ut för exakt samma sak höstterminen i nian. Där läraren går fram och säger typ att du kommer inte klara det här provet i alla fall, just i matte.
Nej.
Och sen så blev det uppskjutet någon dag och då fick alla träna på lite extra tal. Och då så säger han, kan jag få ett papper också? Nej, men det här är ju för att man ska få A. Du kan ju försöka få ett E först.
Ja, precis.
Men den läraren fick ju sparken sen. Men just det här att försöka att tro på eleverna, att tro på barnen, att visa att jag tror på dig. Sen också lyfta kanske styrkorna de har och hjälpa dem med svagheterna istället för att mest ligga på att fokusera på svagheterna.
Ja, visst. Och det handlar ju om det. Och det, jag tror att det är därför också jag är så fascinerad av hundar. Jag tror, för mig hänger det här ihop, för när vi tränar hundar så handlar det ju om, man kan säga i stora drag handlar det ju om, inte hugget i sten, men i stora drag handlar det om att nonchalera tokiga saker och förstärka bra saker. Att man liksom ska belöna och bekräfta, och det vi vill att hunden ska göra ska vi liksom, det ska vi plussa. Och det är ju likadant med oss människor. Det innebär ju inte att man inte får säga till ungarna att sluta med det där, och det gäller ju hundar också. Men man ska ha fokus på att lyfta det som är bra. Och när jag tänker just på den här stunden med min mattelärare där och då, det hade på riktigt och på sant kunnat vara vändpunkten i min skola. Vilket, hade jag grejat det där provet, jag hade kommit hem och varit glad för plugget för första gången i mitt liv. Pappa och mamma hade blivit glada och allting. Det hade ju kunnat vara startskottet på att jag ville mer liksom. Nej, det pajar ju den här enskilda manliga läraren som dessutom var den mest omtyckta läraren i skolan liksom. Usch, säger jag bara. Usch.
Och istället då för att straffa så finns det så många andra sätt att hjälpa istället.
Visst,
men som sagt, många har ju mycket mer förståelse, och sen precis som du säger, det krävs väldigt mycket av oss föräldrar som har en PF-barn att hjälpa skolan att förstå.
Ja, så är det. Men jag kan ju tillägga också då, med tanke på att du har fått att du är lite kritisk mot skolan, och det har jag också fått. Men jag kan ju säga en solskenshistoria också då. För 2 år sedan, tror jag det är nu, tiden går så fort, så fick min yngsta son, som har varit hemmasittare och det har varit kalabalik med honom, han fick ju en lärare, en resurs som heter Jimmy, och jag namedroppar gärna honom, och det är ju en hjälte. Han är ju raka motsatsen så att säga. Han har ju räddat min son och därmed också vår familj. För det hänger ju ihop liksom, att det är strul i skolan och allting. Jag blir nästan gråtmild när jag pratar om det. Men så det finns ju stjärnor. Alltså.
Ja, men det gör verkligen det. Och det som är så fint är att de får en sån otroligt stor betydelse. Mm. Att det är så här, en person tror på dem, så är det den stora skillnaden.
Liksom. Och vad gör han då som är skillnad? Liksom? Ja, han gillar min grabb. Liksom, alltså, jag vet inte om han gör det, men jag tror det faktiskt. Men han ger honom chanser. Han kramar om honom. Han har vi strul hemma, då skickar in, eller i skolan, då skickar inte han ett mejl. Det här har han gjort idag, utan han ringer mig. Så säger han, du fan Fredde, vi hade en utmaning idag i plugget. Har du någon idé på hur vi ska lösa det? Mm. Alltså det är så, ja, det är wow. Jag brukar säga det, hade han varit dressör, hunddressör, den här Jimmy, hade han vunnit VM, det kan jag säga. För vilken kille alltså.
Ja, men det är häftigt. De finns verkligen, och det vill vi verkligen poängtera. Men jag tänker då, för när du var liten så började du med hundar väldigt tidigt. Ja. Var det så att familjen, mamma och pappa hade...
Ja, de hade. Ja. Vi har alltid haft hund.
Ja. Mm. Men vad betydde hundarna för dig när du hade det så här tufft i skolan?
Hundarna för mig, och nu låter det här lite töntigt, men hundarna för mig räddade ju mitt liv, alltså, det, bokstavligt talat. För jag mådde så dåligt som liten, och du vet, jag var aldrig bjuden på kalas och sådär. Jag var aldrig mobbad, men jag var aldrig bjuden på kalas och sådär. Jag var ju väldigt, väldigt ensam, och då var det ju hundarna som jag umgicks med och snackade med. Alltså jag pratade med hundarna, och jag började ju träna hund redan i 7-8 års åldern utan kunskap, alltså träna bara det jag tyckte var kul att träna och sådär. Så det var ju mina kompisar kan man säga. Det låter ju extremt tragiskt nu när jag pratar om det. Men
också väldigt fint. Därför att det finns ju det som också är häftigt med hundar. Och som jag också fick uppleva när vi var nere på Almedalen. Mm. Så var det ju en kille där som hade en hund som stödhund. Mm. Och då fanns det en till sån assistanshund som var där som inte var hans.
Ja, just det.
Men han skulle gå fram och säga hej då till Bagge.
Mm.
Och då gick han ifrån sin hund och kom nära den andra.
Ja.
Och den hunden hoppar direkt ner och sätter sig bredvid honom.
Ja, just det.
För att han kände att den här killen behöver jag backa upp.
Ja.
Och vi alla bara, vad hände där?
Ja, det är fascinerande. Och vi vet väl ingen... Alltså, vi vet mycket om hundar, men vi vet väl relativt lite. Alltså, de kan mycket, mycket mer. De förstår mycket, mycket mer än vad vi förstår att de förstår.
Mm.
Och det här är ju det som är så fascinerande. Liksom, att vi kan lära dem till allting. Liksom.
Men kunde hundarna se på dig vissa dagar eller känna in när du kanske var ledsen när du kom hem från skolan eller när du var glad?
Ja, absolut.
Hur blev...
Nej, men alltså, jag lever ju efter devis då, att krångla inte till då. Jag tror det är likadant här, liksom. Känner en hund om du är ledsen, liksom? Ja, jag känner ju om du är ledsen, Kristin.
Mm.
Det är klart en hund gör det också. Skillnaden är att jag som människa och bekant till dig, kanske inte, hur är det, Kristin? För det, då kommer jag lite för nära, liksom. Om du förstår vad jag menar, om vi bara är bekanta. Men en hund bryr sig ju inte om det. En hund känner ju och ser det på vem som helst och är inte blyg och liksom fråga den frågan.
Mm.
Jag tror det är det som är den stora skillnaden. Liksom. Vi har ju ändå det här, nej men jag kan ju inte fråga Kristine om mor. Jag känner ju inte henne så väl. Så är ju inte hundar, utan de kliver ju på bara.
Och det där är så häftigt. En kompis till mig som var hemma hos mig när vi satt och så kollade på Let's Dance, det var då när min son var med.
Mm.
Och hon var i klimakteriet och så hade suttit med tröjan på och på och på. Så går hon ut och sen svimmar hon.
Mm.
Så när jag kommer ut så har hon slagit ett jack i pannan för hon föll in i ett skåp.
Mm.
Och så hon ligger ner och direkt kommer Nog och lägger sig in till henne. Mm. Och hon bara, men vad hände där? Mm. Alltså det var så otroligt häftigt. Och se, du vet, säger ingenting, bara ligger där bredvid.
Ja.
Och så låg hon där till vi fick hjälp. Mm. Alltså det var helt fantastiskt.
Ja, förklara det om du kan.
Nej. Alltså...
Och det är det här vi tittar på när vi utbildar hundar mot olika ändamål då. Så vi ska utbilda en polishund, säger vi. Ja, men då tittar vi ju på hunden, liksom. Vad har den för egenskaper? Ska vi utbilda en psykoterapihund? Ja, men då tittar vi på hunden, vad har den för egenskaper och så vidare. Det är ju så här att vi kan ju träna våra hundar till allting. Men för att en hund ska bli lyckad i det arbetet där den ska jobba, då måste den ha det här redan.
Mm.
Alltså, och som ett exempel med Minodo gick och la sig bredvid den här tjejen. Ja, men det är ju ett tecken på att den här hunden skulle vi kunna göra en psykoterapihund av, liksom. Tar vi min chefetik Sara, hon skulle antagligen hoppa på henne och kanske bita lite i henne. Nej, men det är ju inte lämpligt som psykoterapihund då, liksom. Men när nu blir jag lite hundnörd här, men vi har blivit så duktiga på att dressera hundar så vi är lite elaka mot hundarna rent generellt så här, att nej, men nu jag har köpt en hund, den ska jag utbilda till. Men vi ställer inte frågan till hunden, vad vill du jobba som? Liksom?
Ja, för de har väl olika personligheter precis
såklart
som vi människor.
Såklart de har. Liksom. Ja. Och då är vi duktiga på att dressera och vi är duktiga på att belöna och vi gör dittan och dattan. Och så kan vi forma hunden dit vi vill. Frågan är om det är snällt mot hunden.
Ja, den är,
ja, det är en sån här... Ja.
Men när kan man se i ungefär i ålder då, när man, vilken typ av hund det är?
Man kan säga så här, man kan ana från 6 månader kanske. Men vi brukar göra, när vi utbildar hundar åt olika områden då, så att säga, då brukar vi göra en test någonstans mellan 16 och 20 månader. Mm. Där vi liksom bestämmer oss för att nej, den här hunden är inte lämplig som det är eller vad det nu kan vara.
Okay.
Och vi har ju jag har ju ett lysande exempel. Jag hade ju en TV-hund som hette Solo. Mm. En gul labrador som skulle bli ledarhund. Så jag redan från valp liksom började dressera åt ledarhund så där. Men vi upptäckte ju ganska klart att han kan nog lyckas att bli ledarhund, men inte det han vill jobba med. Hunden vill vara nära. Han ville bokstavligt talat gossa. Liksom. Han satt och tryckte sig mot alla och liksom ville ha närhet och sådär. Och då insåg vi ganska snart att han ska inte bli ledarhund, han ska bli psykoterapihund. Alltså hjälpa människor som mår dåligt. Liksom. Så han utbildade vi mot det och skickade ner till en tjej i Holland som skar sig själv och inte gick upp på månaderna och du vet sådär. Alltså en 17-årig tjej som... ja. Mådde väldigt, väldigt dåligt. Och i Holland har man kommit väldigt långt, så där kan man få en hund på recept. Mm. Så vi utbildar hunden till psykoterapihund åt henne. Och den tjejen nu, hon har ju haft honom i 5 år. Hon har klarat skolan, hon är framgångsrik, hon älskar livet och hon är i Bryssel och pratar om det här med tjänstehundar. Och, liksom.
Och
det är hundens förtjänst. Liksom. För att vi såg, den här hunden vill vara nära. Liksom.
Och hunden talade om att jag vill det här. Ja. Och ni lyssnade.
Ja.
Men du brinner ju verkligen för det här med hundar. Mm. Och det är ju liksom så att även till den grad när du var yngre och jobbade på Securitas och sådär, så kunde du bli rätt förbannad på de som då ansåg sig kunna hundar. Mm. Men du satte dig upp mot dem ändå.
Ja, och fick sparken.
Ja, men vad var det som hände när du...
Ja, men det är nog en mix här då. Dels då min kunskap då, för det har jag. Sen får andra värdera hur stor den kunskapen är. Men kunskap om hund har jag. Det är nog en mix där. Kunskap... om hundar, ADHD, impulsivitet, en brutal rakhet kan jag ha när jag går igång. Liksom. Och sen har jag ju också, jag vet inte om det har med diagnosen att göra eller om det har med min uppfostran att göra. Jag har ju väldigt svårt för, nu hittar jag inte ordet här, vad heter det? Det får hjälpa mig när man har svårt och mot människor som tror sig sitta över en. Det finns en ord för det där. Ja, strunt samma. Men alltså, jag skulle inte göra skillnad på en bostadslös och kungen liksom. Och där har jag väldigt svårt. Och när då chefer och så här börjar liksom och trycka ner folk och tala om, alltså då går jag igång liksom. Och där är jag ju ostoppbar, kan man säga, till mitt vad ska jag säga, till negativt, alltså till något dåligt. Jag känner ju själv hur jag får tunnelseende och bara trummar på. Liksom. Och det är klart, vem fan vill ha en sån anställd?
Ja, men sen, så, sen blev du ju ändå, jobbade du ändå med polisskolan då och utbildade hundar där. Men då var det väl också så att de kom, fick du inte en ganska bra revansch där sen?
Mycket bra revansch.
Ja, jag tycker den är så
för
himla.
Några år senare då, så när jag hade fått sparken då från Securitas, och då ska man, i samma sak där, alla på Securitas. Securitas är ett jättefint företag, det är ett av de bästa jobb jag haft, ska jag säga, också. Men min då mellanchef och vi hamnar ju i luren på varann. Hur som helst, sen började jag jobba åt polisen och då gick det väl bara något år. Och sen kommer det nya riktlinjer då, att alla då ansvariga på bevakningsföretag måste gå en ny utbildning hos polisen. Gissa vem som var lärare där. Det var jag. Så det var en härlig revansch faktiskt. Då fick de som faktiskt hade sparkat mig för att jag var en idiot sitta på lektionsbänkarna framför mig.
Och lyssna på det som du ansåg att hundarna behövde.
Ja.
Också. Men det är ju sådana saker också, så att du har ju verkligen kämpat också. Alltså, även om du har kanske varit då lite, inte haft så mycket filter i när du ska säga saker. Så har du ju ändå kämpat dig tillbaka, för du har ju haft problem, jag förstår, med ångest och...
Har jag än idag?
Du har, men det sker inte lika ofta, va?
Jo, ofta. Ja. Fast jag mår bra i min ångest, det låter ju skitpsyko liksom. Men jag har strategier för det också. Jag har strategier för allt.
På vilket sätt jobbar du mer när ångesten kommer nu?
Ja, då går jag ut och rör på mig. Alltså, jag går ut. Förut var det ju så här, när jag var yngre och så kom den ångestattack då mitt i natten så där. Då var det så här mycket, vad ska jag säga, på natten ska man sova. Det är dåligt att må dåligt. Alltså det är så mycket så här regler som jag kommer på, att vad är det för regler? Vem säger det liksom?
Och för vem?
Det är väl olika. Så idag när det här kommer liksom, då brukar jag bara viska till min sambo, du, jag har en ångestattack, det är ingen fara. Så att hon vet vad jag tar vägen. Sen går jag upp och så går jag ut och går med hundarna, och så har jag mitt anteckningsblock med mig, och så jag blir extremt kreativ. Det låter ju helt psyk, och så gråter jag lite och lyssnar på Cornelis Vreeswijk och såna grejer, och sen är det bra med det. Jag får ingen panik längre när jag inte mår bra liksom, utan det är okej.
Men man har hittat ett sätt att hantera det.
Ja,
Och det är ju det som någonstans, att som du säger, det kanske inte försvinner, men jag lär mig att hantera
exakt.
Och det är ju lite grann det som ibland då med ADHD till exempel, att man vet inte vad är det för fel på mig och vad ska jag göra med det här, men om man lär sig hur man ska hantera det, så blir det ju klart att det är otroligt tufft ibland att ha ADHD, men det kan ju bli något lättare om man bara vet hur man ska hantera situationerna och få rätt verktyg.
Precis, och varför då är ju min favoritfråga har blivit liksom i de senaste 10 åren. Folk säger, så här ska man göra. Varför då? Så här ska man inte göra. Varför då? Alltså, det är ju liksom, det är så mycket i vårt samhälle som vi blir lärda för att så här ska vi göra, så ska vi inte göra, bla bla bla. Fan, varför då? Vem säger vem? Och det ger mig trygghet på något sätt liksom.
Men du har ju hanterat det, du har hanterat ångesten, men det var ju också en period där du kände att du inte ens visste om du ville leva längre.
Det var när jag var liten. Upp till 15 års ålder kan man säga.
Hur hanterade du och dina föräldrar det?
Jag tror faktiskt inte att mina föräldrar, de anade kanske, men jag sa aldrig någonting till dem, och jag tror inte de fattade riktigt hur allvarligt det var då. Men mina föräldrar har alltid älskat mig. Och det har ju varit min räddning. Jag har ju i princip kunnat gjort vad fan som helst alltså. Så har mina föräldrar kramat om mig. Och jag brukar säga det så här, att anledningen till att jag liksom blåste plugget, anledningen till att jag var en riktig strulpelle fram till jag var 20 år, beror ju inte på att jag fick för lite själv liksom. Det här är viktigt att komma ihåg. Alltså, i skolan, jag missade skolan, jag klarade ju ingenting. Det beror ju inte på att jag inte fick sitta på samtal hos rektorn tillräckligt mycket. Det beror ju inte på att jag inte fick tillräckligt mycket straff eller skäll. Utan det är precis tvärtom. Jag fick för lite av det mina föräldrar gav mig. Kramar, kärlek, uppmuntran eller vad det nu kan vara liksom. Så den enda anledningen till att, sen vet jag ju inte, det är långt kanske från tanke till handling, men det som hindrade mig att lägga mig på spåret då i Tullinge pendeltågstation, som vissa gjorde, som hindrade mig, det var att kärleken till mina föräldrar, alltså jag ville inte göra det mot dem och mina hundar. Det var liksom det som var, men jag väntar med det här, för mamma skulle bli så ledsen annars liksom.
Men det var ändå så pass att
det var det.
Men och där ser man ju också vikten av kärleken ifrån föräldrar, vilket man, som du har nu med, för nu är du ju själv förälder och har barn med NPF. Alltså, tror du att det kan vara en fördel för dig att du har haft det själv, eller har det själv och haft tufft när du ser dina barn?
Ja, absolut. Absolut. Jag minns första gången vi åkte till Åre med barnen. Så ja, du har ju hängt i Åre också lite grann. Så här. Och så på kvällen då, efter skidåkningen, vi hade badat och det var så här, så skulle mina grabbar och vi var ett stort gäng, vi var ju 20 pers, vi hade bokat bord på något ställe, skulle vi gå in och äta. Och ungarna tyckte det var jättemysigt att hänga på och sådär. Så kliver vi in på restaurangen och det är ett stök och stim som det är på en krog. Så där. Och min yngsta son tvärvände och bara gick iväg. Så jag gick efter och sa, vad är det Alex? Och han stört grät, alltså riktigt grät. Jag går inte in där. Du vet, han varit stressad av situationen. Han har ju diagnoser då. Nej, och så sa jag till honom, du Alex, vi måste ju käka och sådär. Och hur fan kan vi inte lösa det här på något sätt? För jag känner igen mig precis i det här liksom. Nej, det går inte. Men om vi snackar med dem, om du får sitta under bordet och käka, är det okej? Okay? Ja, det kunde han ju tänka sig då. Ja, så gick vi in. Och så satte jag honom under bordet, gav han en surfplatta och du vet sådär, hörlurar och du vet sådär som man ordnar. Han satt under bordet. I min umgängeskrets då, vi var 20 personer, så var det garanterat 15 av dem undrar nog vad fan jag höll på med. 5 av dem öppnade munnen också och sa, är det här verkligen okej? Okay? Liksom. Apropå uppfostran, du vet, allt det här liksom. Och där är jag ju som en, man brukar ju prata om tigermammor va? Mm. Alltså jag är väl en tigerpappa då liksom. Mm. Där har jag noll stolthet, extrem förståelse för ungarna. Där är vi där igen. Varför får man inte sitta på golv och äta? Säger vem? Mm. Och där är jag tror jag extrem, tack vare att jag själv känner igen mig i allt. Och det kan jag säga då till mina vänner då som undrar, vad ska det här bli? Han sitter vid bord och äter nu. Han älskar restauranger. Liksom. Så det går över.
Ja, det går och det över. Där är en sån där grej. För det vet jag med min son. Han, när vi hade käkat och vi hade liksom gäster till exempel. Mm. Han vill inte sitta kvar. Och jag tycker inte att han ska behöva göra det heller. För det spritter i kroppen på honom och han behöver röra på sig. Och då får han springa iväg och sen så säger man, nu är det efterrätt, vill du komma tillbaka? Mm. Och så kommer han tillbaka. Mm. Då är han superhappy. Än att sitta där och hålla på. Och idag, precis som du säger, han har inga problem att sitta vid matbordet idag.
Nej.
Men där man också, så här, varför ska man vara, varför ska det vara lika för alla? Mm. Därför att vi alla är olika.
Och en av mina idoler, jag känner henne inte, men jag lyssnar så mycket jag kan på henne, det är Louise Hallin.
Ja.
Och hon var radiopsykolog ett tag. Jag vet inte om det programmet går fortfarande.
Och sen var hon på Nyhetsmorgon också.
Ja, precis. Men jag lyssnade på radio, då var det en kvinna som ringde in till henne. Så sa hon så här, hon var bekymrad då, för hennes dotter ville sova tillsammans med mamma hela tiden. Och hon var 16 år. Och Louise lyssnade och sådär, och så hon fick prata av sig, hon var oroad för det här och ja, du vet, så här som förälder man bygger upp. Till slut säger Louise här, du, jag måste bara fråga, vad gör det här? Va? Säger mamman då, hon är 16 år. Ja, men sover du dåligt på nätterna? Nej, det gjorde hon ju inte. Och så här, vet så här, nej, jag vet inte riktigt varför du ringer. Jag lovar dig, så hon, kommer att sluta med det. Ja, ah, den är så jävla alltså, bra alltså.
Så otroligt enkelt. Ah.
Istället då för att det här måste vi reda ut, det här måste vi grotta i, det här måste vi ställa frågor varför. Skit i det. Mm. Det finns väl ingen 27-åring som vill sova med morsan.
Nej.
Det går över liksom.
Det gör verkligen det. Det där är så onödigt. Det var ju just Louise Hallin som var väldigt tydlig med att jag inte bara hade dyslexi, utan att du har ju ADHD, fattar du väl? Jag bara, har jag? Ja, dags att göra en utredning tror jag. Men det där är också sån här fint, för att det är ju bra att som förälder att, och vi som kan känna igen oss i våra barn.
Mm.
Men kan inte du uppleva ibland att det också är en utmaning, för att du har ju själv en diagnos och så har barnen en diagnos, alltså den kan jag, ibland är det inte så himla lätt att vara förälder också med sin egen diagnos.
Nej, det är ju,
vad säger du om det?
Ja, jag håller med dig, den är ju fruktansvärd alltså, och där är det nog lätt att man blir lite orättvis mot ungarna, för man hanteras ju inte själv knappt liksom. Jag håller helt med dig, men lösningen på det för mig då, månar, alltså morgon, skoljobb, skola, jobb och så vidare, det har ju varit en kalabalik hemma hos mig. De ska checka frukost på olika sätt, olika ställen. Jag har glömt bort vad jag ska göra idag. Alltså, det, ja, panik. Lösningen på det var ju att gå upp en timme tidigare.
Mm. Exakt. Jag tror att jag skrivit en bok om det. Ja. Att man ska gå upp en timme tidigare. För då, jag upplevde också att då ligger jag före.
Ja.
Jag ligger inte efter hela tiden.
Exakt. Det är verkligen inte svårare än så. Gå upp en timme tidigare så alla får göra sina speciella grejer. Liksom.
Exakt. Och jag kunde känna så här, jag som är så morgontrött ändå. Mm. Bara, ska jag verkligen gå upp en timme tidigare? Fast så insåg jag så här, jag är ju inte mindre trött klockan 6 än klockan 7. Så det är skitsamma. Men jag får en lugn start.
Precis.
Och sen så när kan jag väcka barnen och ha fullt fokus på dem.
Och istället då för att bli irriterad på barnen, vilket är mänskligt ska jag säga, men de sitter och retar varandra vid frukostbordet och en måste sitta under bordet efter frukost och den andra mobbar den andra för det. Och du vet den här kalabaliken. Istället för att det blir så, upp en timme tidigare, väcka en unge i taget. Alltså, så var det borta. Liksom, ja, svårare än så är det inte.
Nej, och det hjälper ju oss. Det svåraste tycker jag nästan är, så här, och den är egentligen inte svår, men det är det att jag ska påminna mina barn om saker, fast jag glömmer ju för fan bort det själv.
Ja.
Så att jag har ju så här larm på att påminna för att hjälpa, men det hittar man också verktyg till. Alltså, larm i telefonen, det är mitt bästa.
Ja, jag utnyttjar ju, det är jättebra det du säger. Problemet är att jag glömmer ju ställa larm. Ja, men alltså, ja, men det är alltså, verkligen.
Nu skrattar vi åt det, men det blir ju faktiskt komiskt.
Ja, det är
så här,
det.
Ja, men det är väl inte så jävla svårt. Jo, men det är det.
Ja.
För den som inte har det naturligt i sig.
Och du vet, det här blir ju roligt då, tycker jag i alla fall. Det är ju så här att i 25 års tid så betalar jag ju bara mina räkningar på inkassokrav och krav från kronofogden. För jag klarar inte av att betala räkningar. Inte, jag klarar av det, för jag är inte handikappad liksom på det sättet. Men hämtar jag mina räkningar i brevlådan, de är borta när jag kommer in. Jag har ingen aning om vad de är liksom. Och då är det här klassiska, men Fred, du måste sätta in dem i en perm. Du vet sådär, så du vet var du har dem. Ja, vad bra, smart. Men det glömmer jag ju. Du vet sådär. Bokstavligt talat, räkningen är borta. Och sen när jag får ett brev från inkasso, då betalar jag i panik liksom. Och du vet sådär. Så jag trippelbetalar ju allt. Kommer jag på en lösning? Har jag kommit på själv. Jag köpte en jättestor brevlåda med lås på. Sen varje dag så går jag ut och tittar då, går igenom posten, tvingar mig själv, här måste jag verkligen fokusera på att lägga tillbaka all post i brevlådan igen. Jag bara kollar så att det inte är någonting om ungarna och sådär liksom. Sen lägger jag tillbaka all post i brevlådan, låser. Sen går jag in igen och gör mitt. Sen när lönen kommer in på kontot, då sansar jag mig, jag säger till mina barn, grabbar, nu måste farsan få vara i fred en stund, för jag vet, kommer det något emellan så schabblar jag bort det här. Går jag ut till brevlådan, har med mig datorn eller telefonen, ställer mig vid brevlådan, tar ur all post, betalar räkningar där jag står. Liksom. Det är mitt sätt, det är en strategi jag har. För skulle en räkning, min sambo gjorde ju misstaget och tog in räkningarna en gång i början när vi började umgås. Här älskling, jag tog in dina räkningar, jag tvingade henne att gå ut med dem igen. Liksom. Ja, men det kan väl du göra? Nej, jag tappar bort dem på vägen. Det är verkligen så liksom. För då går jag förbi garage hemma och så håller ungarna på att meka moppe eller vad det nu är. Så här, ja, då är räkningarna borta igen. Så min värld är ju full av strategier hela tiden. Liksom.
Men det är så häftigt att om man bara vet vad det är, liksom, okej, jag har den här problematiken, det gäller att hitta strategier för det, så blir ju allting så mycket lättare.
Ja.
Och det försvinner inte. Nej, det är kronofogden.
Och här är det ju alltså här är det nog fel på, men det kan jag erkänna. Just det här är ju ingen superstyrka, det kan jag säga. För det här är ju böke liksom.
Jo, men du har ändå hittat en strategi för det och du missar inte längre. Nej. Och det är ju det någonstans det handlar om, att hitta strategier för sig själv och för att ha då den energin att kunna lägga resten på barnen.
Ja,
för att när man själv är rörig alltså det blir ju lite tokigt ibland. Och sen kan du också säga, ja det blir det. Men där tycker jag det är svårt med ungdomarna, därför att ibland kan man uppleva, är han en, nu har han ju vuxit ifrån det, men var han en trött tonåring eller är det bara att han har, han lägger den där och så har han glömt det. Ska jag bli arg nu och sätta gränser eller är det faktiskt, och då märker jag väldigt tydligt när han blir så här, men gud förlåt. Då märker jag så här, gud det där var med ADD:n att göra. Och sen när jag sagt till honom ibland så han bara, ja jag vet.
Ja,
och så, då bara, okej, den var
där slarv. Kom ju relationen in, va? Eller hur? Alltså att ni känner varandra så väl liksom. Nu tänker jag hundmässigt här.
Ja,
för det är ju likadant med hund. Alltså, jag har ju som en grundregel när jag tränar hundar och barn att kravställning ska man ställa på individen när individen är med i matchen. Alltså, när mina ungar då inte har tid att sätta sig och äta, när mina ungar har spring i benen och så vidare, då skulle jag aldrig säga till dem, använd käka inte med händerna, använd besticken. När de är röriga så går inte det fram, då startar jag bara en konflikt. Då får jag vara nöjd med att de äter. Men hamnar vi i lugn och harmoni vid matbordet, för det händer ju någon gång liksom, att vi sitter och pratar och vi äter och sådär, ja men då kan jag vara på dem lite. Prova att använda gaffeln också, du vet sådär. För då går det in. Så det gäller ju att välja. Och så är det ju verkligen med hundar också. Jag brukar säga det är en kravställning då, vilket jag gillar. Men den ska komma när individen förstår och kan ta emot.
Men vet jag att hunden är i det läget då?
Ja. Här är ju, det är ju en utmaning för mig att förklara det liksom. Är det ju. Men det är ju ungefär som det du själv beskriver med din son liksom. Det är ju en känsla man har det här, att nu märker jag att nu är han mottaglig för det här eller vad det nu kan vara. Ja, den är jävligt svår alltså. Och därför då så jobbar jag ju alltid förebyggande. Jag vill ju inte vänta på att något är fel. Ta exemplet med ungarna. Mina ungar har älskat glass. de har varit maniska på glass. Nästan så det har varit ett bekymmer. De köper hellre 2 liter glass och äter istället för någon mat och sådär. Och det har varit på en extrem nivå. Varje gång vi har varit i butiken eller i en affär så har det varit tjat om glass och så har vi blivit osams om det. Ungefär så. Då tänker jag så här, nej, som med hundar. Hur hade jag gjort om det här har varit problem med hundar? Jo, då hade jag frågat ungarna. Du, jag ska åka handla, ska ni med? Ja, säger barnen. För de tror att det är glass på geo. Mm. Ja, vi ska med. Ja, fixar ni det här utan att tjata om glass? Jag förekommer. Vadå, säger de då? Ja, men fixar ni att hänga på till affären utan att tjata om glass? De får ju ett val här. Då säger de nästan alltid, ja men det grejer jag. Det grejer jag. För de har ju ett hopp på att vi ska köpa glass.
Ja, exakt.
Ja. Ja, men det fixar vi. Okej, okay. Så går vi in i butiken. och då kommer de inte att tjata om glass. För jag har ju ställt frågan redan. Mm.
Och skulle de göra det så kan jag bara
det
säga
med, nu. Det räcker med en blick. Ja. En kompis, sträng, rolig blick liksom. Va? Alltså, jag vet pappa, du vet sådär. Ja, och så går vi ut då. Och jag vet ju inte om de hade tjatat om glass eller inte, om jag inte hade påmint dem om det här. Men jag bryr mig inte. Jag hjälper dem att göra rätt. Och så ska man ju jobba med hundar också. Väldigt många som har problem med sina hundar. Exempelvis då så här, jag har problem med hundmöten. Men det stora problemet, förstår du Fredrik, det är att det bara är var tredje hundmöte hunden är jobbig. Ja, vad spelar det för roll då? Hjälp dem vid varenda hundmöte. Och när det gäller ungar och deras glass så är det ju så här att 23:e gången jag frågade ungarna, ska ni med och handla? Ja, det kan vi göra. Då säger ungarna själva, ja, jag ska inte tjata om glass. Säger de ju själva. Ja. Bra där. Mm. Och då kanske vi köper glass, vad vet jag. Men du vet så, alltså, man får inte blanda ihop att man, vad ska jag säga, visar och lär och pratar, kommunicerar med en individ. Man får inte blanda ihop det med bestraffning. Alltså, förstår jag menar? Mm. Många säger när vi pratar om hundar så här, hjälp dem vid varenda hundmöte. Ja, vad menar du då? Jo, men när ni möter en hund där borta, strunta i att fundera om din hund kommer att reagera eller inte. Säg åt den innan. Hörru kompis, nu kommer en hund. Nu hittar vi inte på något. Hjälp hunden. Mm. Och då är det många som säger så här, ja, men jag kan ju inte skälla på hunden om den inte har gjort något. Sen när blev kommunikation bestraffning? Sen när blev kommunikation skäll?
Exakt.
Och där är det viktigt. Så jobbar jag mycket förekommande. Nästan så, jag menar, mina ungar tycker nog att jag är skitjobbig i de där lägena. Men skitsamma då.
Ja, men ja. De får ju ändå tydliga regler, ja. och vet också hur de ska hantera, och det hjälper ju dem längre fram.
Ja,
men där är också en grej då med hundarna, när du var inne på det, att det här med bestraffning och hur man säger till dem och sådär. Att man kan vara tydlig med hundar, för jag tänker ibland med röstläget. Mm. För att jag vet att du är väldigt bra på att läsa kroppsspråk, både på människor och på djur.
Ja, jag inbillar mig det i alla fall.
Ja, exakt. Ja. Men det hände liksom till exempel en incident nu med Mino när vi har varit iväg på semester. Mm. Och då har det ju varit liksom, hon springer lite mellan husen uppe i Järvsö, och det är inte så här, nej men hon feel free typ. Och så kommer vi gående i koppel, kommer till Karlavägen, och jag ska vända mig om och trycka på knappen för att vi såg över, och hon går rätt ut, jag har ju kopplet. Mm. Och det kommer en bil och jag hinner precis dra in henne. Och då säger gubben bredvid, det där var nära. Mm. Jag bara, aldrig gjort. Nej. Alltså hon går inte ut innan vi går. Men och jag blir ju såklart rädd och tog ju tag i en ordentligt. Men då är det så här, hur mycket påverkar rösten? Ska man låta bestämd och arg? Eller så här, arg. Mm. Men jag tycker att jag låter arg när jag är bestämd. Mm. Eller kan jag visa det på ett annat sätt? Eller liksom kombinationen. Hur gör man i det läget?
Nej, jag tror inte, alltså, jag tror inte man ska krångla till det. Mm. Utan, i det här läget, så, du vart ju rädd. Alltså rädd för det som skedde. Och du vill du förmedla till hunden, det här var inte bra liksom. Mm. Och jag tror inte att det är svårare än så. Hundar har en extrem förmåga jag menar, du och jag är säkert bra på att kunna läsa folk och andra människor och sådär. Hundar är ännu bättre. Mm. Så jag kan dra ett exempel till här då. Ja, men ta så här. Det finns inte en förälder som går med sin 7-åriga dotter eller son på en gångväg, och så möter man en gammal tant med en rullator, och helt plötsligt så far ungen ut mot den här tanten och sparkar undan rullator och säger, jävla skitkärring. Det finns inte en förälder som inte skulle agera där. Mm. Sen kan man titta på hur föräldern agerade. Kan man titta på efteråt? Kan man analysera? Och så kan man ringa en barnpsykolog. Och så kan man, gjorde jag verkligen rätt där? Och hitan och ditan liksom. Det är ingen som gör så. Alla föräldrar agerar. Eller?
Mm.
Ish.
Ja.
När det gäller hundar så gör vi inte det. Då undrar undrar varför han gör så. Vad konstigt. Här måste jag läsa en bok från Fredrik Sten för att reda ut. Och så vidare. Så du vet, så här. Krångla inte till det. Agera. Gör det du känner. Det är mycket, mycket bättre. Låt hunden veta. Det där var väl inget bra. Men det gäller ju ungar och hundar också. Det innebär ju inte och aldrig att det är okej att vara dum, elak, våldsam. Det kan vi liksom putta åt sidan. Det är ju inte det jag pratar om här. Men att förmedla en känsla till en individ, det är aldrig fel.
Men det handlar om tydlighet.
Tydlighet.
Ja. Och där vet jag, apropå Louise Hallin, för hon sa ju till mig det här med att om man blir arg på sina barn till exempel, eller väldigt bestämd. Och då sa hon, det är inget konstigt om du till exempel har sagt till barnen 5 gånger att ställa sitt rum.
Mm.
För då är de förberedda på, snart händer att hon blir arg.
Visst.
Och då när du blir arg så är det ingen fara.
Nej.
Det är snarare när det kommer från 0 till 100.
Ja.
Då är de inte beredda.
Nej.
Då kan det upplevas obehagligt.
Precis.
Men om du har sagt det flera gånger, då vet de att så här, nu kom det. Mm. Yes, jag ska fixa det här.
Mm.
Så att det finns ju liksom en grad av att man kanske då inte exploderar på en gång, utan man försöker lära hunden att avleda den, och när den till slut inte lyssnar så nu får du skärpa dig.
Jajamän. Och sen vet man ju också genom forskning alltså, så har man ju, vet man ju dessutom då att hundar förstår när vi gör fel. Alltså hundar kan förstå, vi säger så här, om du råkar trampa din hund på tassen och så, aj det gjorde ont. Hundar förstår att det där var inte meningen. Det här finns det forskning på. För att du visar, nej, oj, nej, du vet så här, det där var inte meningen. Så här, det fattar hunden. Men stampar du en hund på tassen med flit, det fattar också hunden. Så man behöver inte vara så rädd för att göra fel. Hunden förstår att det där var inte så bra. Ja, husse kan, är inte alltid rätt liksom. Där finns det forskning på. Så just, krångla inte till det.
Nej, vi ska inte krångla till det. Men däremot just det här med att träna en hund.
Mm.
Jag kan ju märka nu till exempel också, återigen när man kommer från sommarledigheten, att hon är inte skitduktig på att gå fot.
Nej, alltså, det är färskvara.
Hur mycket ska man träna? Hon är ändå 5 nu, tänker jag. Så någonting kan hon väl komma ihåg. Men hon är ju som en jojo i början när man kommer hem i stan.
Alltså, där skiljer sig hundar mot oss människor, vill jag påstå. Hundar är ju, jag brukar säga så här, hundar är som 10-åriga ungar med ADHD. Jag brukar dra den jämförelsen, och det här kan någon skjuta i sank givetvis, men jag upplever det så. Hundar vill alltid framåt liksom. De vill alltid prova nya saker och testa gränser och allting, som ungar med ADHD. Så därför är det ju så, har man inte tränat en hund, vi säger, jag bor i stan, jag har lärt min hund, när vi kommer fram till ett övergångsställe då stannar vi och så vidare. Men behöver de inte göra det på 5 veckor? Nej, men då måste man nog på det igen. Liksom.
Det är så, ja.
Ja,
det...
påminna dem helt enkelt. Ja. Och när vi levererar exempelvis då, vilket jag har gjort några gånger, alltså såna här VIP-hundar, alltså familjer som är utsatta för någonting då, hot eller vad det nu kan vara, så utbildar man en hund och fungerar som en familjehund. Men om det skulle ske en allvarlig händelse, alltså ett angrepp på dem, så ska hundarna försvara familjen. Det är en väldigt avancerad dressyr. När vi gör det så utbildar vi hunden kanske under 8 månaders tid. Lämnar över hunden till familjen och sådär. Då kommer vi tillbaka var 6:e vecka. Alltså, för annars går det inte.
Ja, det är så.
Ja visst. Ja, så man måste träna. Liksom påminna och så vidare.
För här kommer vi då till en grej som jag då tränat med Minou. Och så när vi kommer tillbaka till Almedalen som vi pratade med i början. För att hon har ju blivit mer vaktig än vad hon var tidigare. Och framförallt om någon kommer, att hon hör ljud ute i trappuppgången. Ljud som kanske inte ens jag hör, men framförallt när någon ringer på. Och då skäller hon så att, alltså hon springer fram och tillbaka och skäller. Och då fick jag tips om det här med att man ska få henne att gå tillbaka, lägga sig på bädden och sen så stanna där, och sen så öppnar jag upp och så får hon godis och sen så säger jag till, nu får du gå och hälsa. Ja. Och det där har jag ju hållit på med nu ett tag, och framförallt nu när jag flyttade också så blev det ännu rörigare, för då var det något annat. Och då säger du till mig så, hur länge har du provat det här då? Nej, men så vi har ju hållit på nu, jag flyttade i januari liksom. Och du, hur tycker du att det funkar? Alltså där. Du kanske borde prova något nytt.
Ja, precis.
Jag bara, ja. Jaha.
Ja, fast det är så.
Ja, mm. Men hur länge... och då sa du det här med koppel. Mm. Att hon behöver inte känna att hon ska vakta om man lär henne att man har ett koppel. Och nu har vi gjort det på kontoret. Mm. Där jag håller henne i koppel när det kommer folk. Och då har hon inte... Hon är så lugn, så någon trodde till och med att hon var sjuk för att hon var så stilla. Men hur mycket, alltså om jag ska träna henne då att inte skälla vid dörren och ha henne i koppel och gå fram och öppna och jag visar att jag bestämmer. Hur lång tid tar ungefär att träna det innan jag ska tänka, jag kanske ska byta strategi så att jag inte håller på som jag gjorde sitt. Nu verkar det som att det här funkar.
Men... Ja, nej, men alltså, man kan väl säga så här, alltså, ja, det är svårt att säga, det är lite från beroende från hund till hund. Men jag skulle vilja säga att du ska se framgång från träningstillfälle till träningstillfälle. Och den ska kännas.
Okej.
Ja. Är det inte, du är ju duktig att gymma, eller inte gymma, men du motionerar och tar hand om det. Är det inte lite likadant där? Om du börjar löpträna så ska det väl kännas bättre liksom. Det ska väl inte kännas bättre efter 2 år?
Nej.
Då gör du fel. Ja. Och det är väldigt likt med hundträning. Jag ska känna att, nej men vad bra, det här funkar liksom. Och det... Där jag är lite kritisk då till, det finns många hundexperter, extremt många som är jätteduktiga. Men det finns de som är mindre duktiga. Och man pratar ofta om, nej men du vet, den här problematiken tar ett halvår att få bort, eller kan ta det. Och, nej, det gör det inte liksom, för då gör man fel. En hund är precis som du och jag. Jag visar och lär. Förstår inte hunden det? Nej, men då har inte jag visat och lärt. Mm. Alltså svårare än så är det inte liksom. Och just hundar som skäller på ljud och så här. Man ska ha klart för sig att det här är känslor vi pratar om. Det är inte en ljudgivning där man ska lära hunden att vara tyst. Utan du måste ju lära hunden här att, vet du vad älskling, det här behöver inte du kontrollera. Det här gör jag. Du ska märka det här, du ska känna det. Det här med koppel funkar ju bra. Vart lite annorlunda. Ja, men då nästa gång när det kommer någon eller hör, ja, det vart ännu lite bättre. Så fort ska det gå.
Men det tycker jag också är intressant att du säger... Det handlar om känslor, det handlar ju inte egentligen direkt om ljud.
Nej.
Jag kan på ett sätt tycka att det är bra att hon säger ifrån att någon kommer.
Och du tror inte att din hund känner att du på ett sätt tycker att det är bra? Då?
Jo,
precis.
Ja, förmodligen.
Ja.
Men där vill jag ju inte, jag tycker ju inte om att hon hamnar i stress.
Nej.
Förstår jag menar? Att jag tycker det är liksom bra att hon säger till. Mm. Och då är jag liksom många gånger bara, tack, nu vet jag. Mm. Och så försöker jag lugna henne sen. För att hon har sagt ifrån och nu är allting bra. Men det har ju, störst skillnad har ju faktiskt det här med kopplet gjort. Och jag har ju hela tiden tänkt att en hund där är fri, ska ju, alltså det är skönt att den inte behöver ha koppel. Men jag upplever henne lugnare när jag har henne med koppel, för hon behöver inte, eftersom hon har blivit ganska vaktig.
Ja, det är väl klart. Ja men Kristin, det här är ju jätteenkelt i min värld här. Kristin, du är på många sätt en entreprenör. På många sätt är det allt du gör är du ansvarig för. Du måste hela tiden vara på tå och göra saker. Är det inte skönt att komma hem till ett gäng där de säger till dig, Kristin, fan gå och lägg dig i soffan och sover, vi greppar det här.
Eller? Det är jätteskönt.
Ja, det är ju det budskapet vi ger till hundarna när vi visar hundarna, du, jag fixar det här, du behöver inte engagera det. Och då, ja men med koppel då i det här fallet, det är ju precis det som sker liksom. Mm. Det är orättvist och faktiskt då, även fast vi inte menar det, elakt att ha en hund som ska behöva ta hand om allting. Den ska gå först på promenaderna för den måste ha koll på vad vi möter. Stannar vi och pratar med någon så ska hunden först ha kontakt med den personen. Allt ska hunden göra först. Du vet ju själv, du bränner ut dig till slut.
Ja,
liksom. Då är det ganska skönt att träffa ett par vänner som säger, Kristin, tagga ner lite nu, vi fixar käket. Vi ger dig ett manus bara som du ska läsa. Det är det enda du behöver fokusera på. Det är väl skönt. Det är så vi ska hantera hundarna också, tycker jag.
Men det är det som är så fint, tycker jag, när det är också ditt sätt att prata om hur vi ska hantera hundar. Att du gör det också på ett sånt sätt som man nästan börjar skratta sig. Jag har inte tänkt på det för.
Ja.
För att det blir väldigt naturligt att så som vi är mot varandra och vad jag själv kanske behöver ge det till hunden. Sen är det ju svårt att... För hon kan ju inte säga vad hon tycker. Alltså, ibland kan jag säga, när hon tittar på mig, jag bara, vad är det du vill? Alltså,
kanske tala om att du är fin.
Ja, men jag vet ju inte.
Nej.
Hon kanske vill ha vatten. Nej, det har blivit bra. Hon går och hämtar vattenskålen och drar ut vattenskålen nu. När den är tom. Men just det här att man ibland inte riktigt vet. Mm. Men om man då pratar om det med kroppsspråk till exempel. Vad ska vi vara mest uppmärksamma på när det gäller hundarnas kroppsspråk? Som är så här lite A och O för att känna in... hur de är. Alltså är det så här, det är lätt att se om hunden är stressad på det här sättet. Mm. Eller det, den, nu fattar jag ju, när den är glad så viftar den på svansen. Mm. Jag var ju livrädd när jag var ute och sprang och folk hade sina hundar lösa. Mm. Jag blev ju förbannad. Mm. För att jag visste ju inte, jag kunde inte läsa av hunden som kom mot mig. Nej. Så jag stod ju, bara, hela kroppen fylls av adrenalin. Jag blev livrädd. Mm. Och så får man höra så här, kut, är du rädd för den här lilla? Mm. Ja, men skratta inte åt mig, nej, för jag kan precis. Inte styra det här. Vad är det som så här, de viktigaste delarna som vi bör vara uppmärksamma på just när vi läser av en hund?
Ja, det viktigaste vill jag påstå, det är ju en spänd kropp. Alltså en spänd kropp. Det är nästan, de blir nästan som statyer. Liksom. Har du säkert sett någon gång. De står blickstilla nästan. När de rör sig, om de rör sig, så rör de sig väldigt stelt. Allting de gör, ja, stelt. Stelt kroppsspråk. Då kan man ju liksom... Då, det finns ju flera orsaker till det. Men då är det ju någonting på gång åt något håll liksom.
Som exempel?
Ja, det kan ju vara aggressivitet. Mm. Det kan vara förberedande till flykt. Det är någonting som inte mår bra. Och titta på oss. Hur är vi? Mm. Jag menar, du och jag sitter här i podden och jag flaxar med armarna, jag är mjuk, jag sjunker ner i stolen, jag far upp för att jag mår bra. Mm. Hade jag suttit här på ett polisförhör, då hade inte jag suttit så här. Då hade jag suttit ganska stelt i stolen, va? Och, eller hur? Och varit lite spänd. Och liksom, ja. Sen ska man ha klart för sig så här. Man pratar ju ofta om konsekvens i hundträningen. Och det är sant och inte sant. Det beror ju lite på liksom. Ja, men ska jag utbilda en ledarhund, säger vi. Ja, men då är det ju jätteviktigt att jag är konsekvent med att du aldrig får gå ut över en trottoarkant exempelvis. Mm. För det får ju aldrig, det får aldrig bli fel. För då kan ju en synskadad skada sig eller bli överkörd. Ja, du vet allt det där. Där vill jag ju vara konsekvent. Men med min privata hund, de hundar jag har hemma som jag kanske ska tävla med eller inte riktigt vet vad jag ska göra med. Den enda som lider av inkonsekvens där, det är ju jag. Alltså förstår jag, vad gör det då? Vad gör det om Minou är lite busen och kommer till stan? Ja, det är lite jobbigt för dig. Ja, det är upp till dig. Då hade du kunnat ta 2 timmar och hämta hem det här igen.
Ja, exakt.
Alltså man ska skilja på också... Vad ska man säga? En hund hoppar på mig. Det får den inte göra. Hur får jag bort det? Är det du som säger att den inte får hoppa på dig? Eller vem säger det? Ja, men en hund ska ju inte hoppa. Säger vem? Alltså förstår, man får inte fastna i så här ska det vara. Eller så här, det är upp till dig. Tycker du att det är okej att hon är lite busig i stan när du kommer hem efter 5 veckor? Ja, men då är det väl inte hela världen. Vill du inte ha det? Nej, men då får du komma hem en halv dag tidigare och träna lite.
Ja, och det var faktiskt bra att se det, för att jag har inte reflekterat över det tidigare somrar.
Nej.
Att hon har blivit lite, nej, gör som hon vill.
Ja.
Och jag sa det är ungefär som när man kommer hem med barnen efter sommaren och ska bara gå in på förskolan igen. Mm. Alltså lite High Chaparral. Mm. Kläderna ligger, vadå? Jag vill ju sova länge. Alltså, ja, det är ju, man har ju haft lite fria tyglar under sommaren.
Exakt.
Och då är jag såhär, okej, nu måste jag börja skola in hemma först innan jo,
det är time för mig nu kan jag säga.
Ja, det är det,
med ungarna.
Och jag har mitt första år på 26, nej, på 25 år som jag inte har några barn som ska tillbaka till skolan.
Fan vad skönt.
Alltså det är så härligt.
Nej, men det jag vill ha sagt med det här, ja, det är att återigen liksom, det som är viktigt för dig och din hund Kristin, det är viktigt. Det som är det jag säger är viktigt som hundexpert behöver inte vara viktigt för dig. Så alltså, det är samma sak där liksom. Det finns så mycket saker i hundvärlden en hund ska jävlar inte. Och du vet, jag kräks på det. Säger vem? Min hund får hoppa på folk. Min hund får skälla i bostaden.
Om de tycker att det är okej.
Okay. Om jag tycker det är okej, okay, så är det okej.
Okay. Och om de som de hoppar på tycker att det är okej.
Okay. Annars behöver de inte komma hem till mig. Nej, men om jag nu har den inställningen. Ja. Liksom. Så det är det som är viktigt här. Och jag märker det, för jag har ju väldigt mycket kontakt med hundägare. Väldigt många är oroliga för olika saker hunden gör. Och jag ställer alltid frågan, på vilket sätt är det här jobbigt för dig? Det är viktigt tycker jag. Liksom. På vilket sätt är det här jobbigt för dig? Ja, det är inte ovanligt. För mig gör det inte så mycket. Men andra tycker du. Ja, tar du en funderare på vems hund det är? Liksom. Istället för att hålla på och böka med något problem som är helt onödigt.
Ja, och så vet man ju inte vad andra tycker heller.
Nej.
Utan man antar väldigt mycket också.
Precis. Och andra tycker dessutom väldigt mycket.
Ja, det gör. Men det kanske tycker det är andra saker än vad man själv tror.
Ja.
Alltså det har ju ingen aning om.
Nej,
istället för
precis.
Att fråga. Men om vi kommer tillbaka till dig nu då. Du, för nu måste vi börja runda av här snart.
Mm.
massor med böcker skriver du, du föreläser, du utbildar, du dömer tävlingar, du tränar hundar och du har Fredrik Sten Play där du ger massor av tips. Alltså, vad är din drivkraft? Jag vet ADHD, absolut, att du har mycket energi, men vad är din drivkraft att liksom komma på alla de här nya grejerna och verkligen hela tiden göra saker av det?
Oj, ADHD givetvis. Men sen är det ju det att jag är ju extremt intresserad. Jag älskar hundar, på riktigt. Alltså, jag kom in här i poddstudion innan du kom.
Ja, och då låg du på alla fyra på golvet.
Ja, med min Oda. Ja. Och liksom på något sätt, så hon var ju inte dugg impad av mig. Nej. Liksom, hon låg och tittade på mig, vad fan håller du på med? Bara det älskar jag. Den här kommunikationen. Alltså, jag älskar hundar liksom. Mm. Och det är liksom, det är ju huvuddrivkraften i det här. Men sen är jag ju också, hade jag inte hållit på med hundar och hade jag skött plugget, då hade jag garanterat varit advokat. Jag älskar att, det låter ju jävligt konstigt när jag säger det, men jag vill gärna stå på den utsatta sidan liksom. Ja, min hund bet den och den, vad ska jag göra? Jag hamnar alltid på hundens sida där liksom, per automatik. Ja, fast ja. Och det är väl det jag älskar. Jag älskar att utbilda. Jag älskar att vara på hundens sida och förklara liksom för hundägare vad det nu är. Att ja, det kanske inte är hunden det är fel på. Det är dig det är fel på. Det låter ju jävligt töntigt när jag säger det så här. Det hör jag ju själv. Men det är nog min drivkraft. Jag vill vara på hundens sida liksom.
Men kan du också se det? För att jag kan ju uppleva nu när jag fick min diagnos och där med barn och så, att jag har läst väldigt mycket till exempel, och lärt mig väldigt mycket om att vi faktiskt också är olika och att man också får en respekt för att människor är olika och beter sig olika. Det betyder inte att de alltid menar något illa med det de gör, eller att han alltid kommer sent eller alltid glömmer bort. Då kan jag bli så här, jag sätter inga diagnoser. Men han kanske, vi ligger ju på en skala allihopa någonstans liksom. Ja, men är det så att de har drag åt det hållet? Ja, men han menar inget illa. Jag blir mindre dömande för att jag har fått en förståelse för att vi är olika. Och det kanske ibland är tydligare med hundar. För man ser att de är olika raser eller man, att de är olika på det sättet. Men vi människor är ju också olika.
Ja, jättebra. Du sätter nästan fingret på det där på den vänstra. Så jag pratar ju väldigt mycket om respekt. Och det, i vissa, jag brukar säga så här. Ett bra hundägande, oavsett om du ska lära din hund till att bli elitspårchampion eller familjehund eller vad det nu är, så handlar det om relation, kommunikation och bestämmanderätt. Relation är ofta, det förstår folk så här, ja men det är bra. Kommunikation, ja men det är jättebra. Men det här med bestämmanderätt, Fredde, är det verkligen rätt att du ska bestämma allt hela tiden? Vem har sagt det? Relation är tvåvägs, eller hur? Mm. Kommunikation måste man vara minst två. Bestämmanderätt, var kom den ifrån att jag ska bestämma allt? Då är vi där igen med respekten för individen. Ja, hunden har ju också bestämmanderätt. Alltså det är ömsesidigt det också liksom. Och då, det är ju respekt. Jag menar, jag tror jag kan säga 99% av alla bitningar som sker är ju på att vi inte har respekterat hunden. Och hunden har garanterat i flera sekunder innan talat om respektera mig liksom. Och så sker en bitning. Och det enda man gör då, det ger sig på hunden. Gnäller på hunden eller avlivar hunden liksom. Du vet, jag kräks på jag mår dåligt av att tänka på det liksom. Jag ljuger inte, 5 mejl om dagen på människor som, hjälper inte du mig nu måste jag avliva min hund. Och jag vet till 99% säkerhet, ingen fel på hunden. Det här håller på att äta upp mig, bokstavligt talat. Jag får nästan, ja, någon form av panik över det här. Och det var ju det som var drivkraften till att starta Play-kanalen. Och då har vi Nyhetsmorgon då, som jag är ständigt återkommande. Men det är ju så begränsat liksom. Det är ju 5...
Du ville mer.
Jag ville mer. Och det, jag sa det till min tjej, jag jobbar ihop med min manager eller agent, kallar det vad du vill. Pernilla, vi måste lösa det här. Jag vill mer liksom. Och det var ju liksom drivkraften till Play-kanalen då.
Men det är också så här, och det är kärleken till hundar, men också alltså förståelsen och respekten för hundar, men också det gör ju också lättare för oss människor att vi minskar våran stress kring saker vi inte förstår eller kan. Och den, ja, för jag, just det att det är så tacksamt också när man skaffar hund, att man också tar ansvar att läsa på eller gå valpkurser och sånt där, för att just lära sig så mycket som möjligt. Sen ska man ju då, typ grej med mig med min ADHD. Jag läser ju på om hundar då, när man ska börja lämna dem ensamma hemma. Och jag läste när de är 6 månader. Och sen när hon blev 6 månader så läste jag igen och då stod det: man ska inte lämna hunden länge först om det är 6 månader. Precis. Och jag bara,
ja. En viss skillnad.
Ja. Då ska man ju börja träna det innan såklart. Ja. Och det hade jag ju inte gjort. Vilket gjorde mest att jag hade inte tränat mig själv på att vara ifrån henne. Så det blev jättejobbigt för mig att lämna henne. Mm. Inte, alltså det jag tyckte var jobbigt precis. Förmodligen vad hon tyckte. Ja. För att det hade gått så lång tid. Så att jag hade blivit så, vi var så nära varandra. Mm. Så att jag skulle börja separera mig från henne vid 6 månader. Det var jättekonstigt för mig. Mm. Och det har jag fått äta upp kan jag säga. För hon är inte jätteförtjust i vad själv.
Just det här med respekt för individer. Och nu pratar jag alltså djur, andra människor. Och då ska man ju veta det, att jag är ju ingen ängel på något sätt. Jag har också betett mig illa och tänker fel ofta och sådär. Men du vet, tänk dig så här. Det kommer hem ett kompisgäng till mina barn. Det är 10 ungar som kommer hem, säger vi. Då tror jag det är ganska mänskligt, hoppas jag. Annars får du ett skop här, eller på att säga. Men att man tänker så här: den där ungen är ju lite konstig. Alltså det är en unge som är lite annorlunda mot de andra och så där. Man noterar det. Och då är det väldigt lätt som människa att tänka så här: undrar hur det ska bli med den där ungen liksom. Lite grann så. Inget ont mer. Men du vet, idag tänker inte jag så. Då brukar jag alltså, när någon säger så, är så här, har ni träffat Erikssons barn där? Jag undrar vad det ska bli. Då känner jag i hela kroppen skriker så här: vänta du får du se. Det händer mycket liksom. Att någon är annorlunda eller någon är lite tokig på något härligt sätt eller vad det nu är. Vänta du, när de får ordning på det där, vilken jävla kille eller tjej det där kommer att bli liksom.
Du, man hittar ju dig då på din hemsida fredriksten.se och på Instagram hundcoachen. Du har ju en uppsjö av böcker, Fredriksten Play. Så vi som är lite osäkra på våra hundar kan ju ett kartotek där, så vi kan hämta massor med information.
Ja, det finns det.
Det finns det, det finns det. Och jag tycker att det är lika roligt varje gång som när du lägger ut på Instagram.
Nu har jag tycker du att jag är manisk på Instagram?
Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt. Och framförallt nu den här veckan, eftersom vi hade pratat om det här med ytterdörren och knackningar, så var det precis det som kom upp i veckan. Och man kunde slänga ut lite godis på golvet. För det var ju inte en belöning, utan det var bara avleda. Och jag slängde ut på golvet och hon stod fortfarande kvar och skällde.
Ja, precis.
Jag bara, jag får testa några gånger till. Sen kanske jag ska byta strategi.
Men har man hunden i koppel då? Nu kommer hundresören in igen. Alltså en hund som är lös i bostaden, som springer mot dörren och skäller och så slänger ut godis på golvet, den hunden tar förmodligen inte godiset. Men har jag hunden i kopplet och hunden kanske skäller, men jag har hunden i koppel, den kan inte springa fram till dörren, så står jag och håller hunden i kopplet och den skäller och där släpper jag godis på marken, då tar de godiset.
Mino, vi ska hem och träna. Det här är, ja, men jag ska återkomma till dig sen och se, berätta hur det här går. Du, vad är du nyfiken på?
Jag är nyfiken på allt, är jag. Verkligen. Jag är, jag är nyfiken på människor. Vet jag inte om jag får avslöja det här, annars får du klippa bort det. Men du ställde ju en fråga innan jag kom hit. Förslag, vem tycker jag ska bjuda in? Och då skrev jag Jan Gio.
För honom jag, är du nyfiken på?
Något så fruktansvärt.
Men vad är det som du tycker?
Jag har skrivit brev till honom 2 gånger. Där jag bara vill ha ett möte med honom. Och ena gången tror jag att jag fick svar från någon sekreterare. Vad vill du? Jag vill ingenting. Jag vill prata med honom. För att jag är nyfiken. Alltså det är...
Vad är det i honom som du tycker är så...
Han retar mig nog så förjävligt.
På vilket sätt då?
Ja, jag vet inte. Men jag tycker han är... Jag vet inte. Det är någonting i honom som gör mig extremt nyfiken. Det är en speciell människa. Och många gånger när man säger speciell människa så är det ju ofta åt det negativa hållet. Jag menar inte det här. Det är någonting med honom som jag inte greppar. Och det gör mig extremt nyfiken.
Ja, för du skrev någonting så här. Det är någon form av hatar och älskar. Ja. Alltså det finns både och. Men är det för att du inte heller också riktigt förstår?
Ja, jag tycker han är väldigt speciell. Jag hatar och älskar honom. Jag kan ju tycka att han är så dryg. Jag känner inte Jan Guillou. Jag vill bara understryka det. Jag bara ser han
du
som alla andra.
Du upplever honom som det?
Ja, också extremt dryg då. Och kunnig. Och påläst. Och charmerande. Det är en mix här som jag liksom... Wow, vilken människa. Så lyssnar du på det här, Jan Guillou? Jag vill bjuda dig på lunch.
Ja, då ska vi se om det blir så. Ja. Du, nu ska vi avsluta här innan vi avslutar med en låt innan vi härligt. Stänger ner. Och vilken låt vill du höra?
Det är så många, men vilken skrev jag?
Kenny Rogers. Mm.
The Gambler, va?
Och vad Kenny Rogers... Alltså, det är ju en... Alltså jag ser bara honom framför sig med det här vita håret.
Jag tycker just den här texten också. Dels gillar jag hans röst och sådär. Men sen, jag tycker ju texten. den stämmer ju, han sjunger ju här om pokerspel, men det gäller ju hela livet på något sätt. Jag gillar den här texten.
Och när du lyssnar på musik så lyssnar du mycket, alltså vissa kan ju gå och lyssna på musiken och höra mest för att det är en skön stämning, men du lyssnar verkligen på texten.
Ja.
Men du, vi avslutar här med härliga The Gambler. Och tack snälla för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma.
Du är fantastisk.
Du också. You got to know when the hold up, know when to fold up,
know when to walk away, and know when to run. I nästa vecka möter jag stjärnkrögen och entreprenören Pontus Fritschoff. Ja, det var slumpen som gjorde att han hamnade inom restaurang. De blev tilldelade en praoplats på restaurang när han gick i nian. När han var 26 år öppnade han sin första egna restaurang som dessutom utsågs till årets krog. Vi pratar om vikten av förebilder, om mentorer, om ledarskap, om drivkraft och om att våga. Men även att ha is i magen och kunna ändra strategier när exempel tider som pandemin eller som nu inflationen gör att förutsättningarna ändras. Hoppas verkligen ni vill lyssna. Det blev ett så härligt samtal.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.